växer det midsommarblomster och smörblommor. Och där borta är fjällen blåa och vita. Och här står ett bågväxthus. Inne är det alldeles varmt och mysigt. Och squashen har kommit längre än min. Det är mogna, färdiga squashplantor här. Men det var inte de vi skulle prata om, utan tomaterna. De blommar så fint med sina gula stjärnblommor. Och kolla här. Spelkulestora tomater redan. Mm. Om man jämför med dina hemma i Västra Götaland, Ingela.
Ja, jag har några som är stora, men jag har faktiskt inga som bytt färg än. Vi har varit lite sent på.
Nu är det mitten på juli och vi är i Vålådalen i Jämtland. Jag heter Ulla Dövergé och Ingela heter Jagne i efternamn. Och tomaterna odlas av Annika Ideström. Hur kommer det sig att du odlar tomater i fjällen?
Ja, men jag tänker att med ett växthus så är ju det fullt möjligt. Det går ju inte på friland, men växthuset det växer ju fantastiskt bra. Vi odlar för att äta och njuta själva.
Vad är det bästa med tomater tycker du?
Ja, men alltså odla sina egna tomater, det är ju smaken att få hemodlat så här som vi bor. Man får inte tag på bra tomater i Västra Jämtland, det är jättesvårt att köpa det. Men att odla så här, då blir det ju riktiga tomater, det är ju underbart. Det är ju lyx tycker jag.
Hur lång tid tror du det är tills de är mogna nu då?
Det kommer säkert att dröja många veckor till innan vi har så det är mycket. Jag tycker det har varit trögt i år, men jag vet inte. Några veckor. Så vi kan plocka den första.
Och vilken tur för dig att du fick Ingela Jagne hit. För att hon är ju både tomatexpert men också expert på att odla i Jämtland. Hur mycket tomater hade du när du hade som allra värst?
I Jämtland? Ja. Då hade jag drygt 200 planter tomater, olika sorter. Så då var det några kilo i veckan som vi skördade. Men jag kan säga att det var ju ändå samma svårigheter. Då hade jag ju en odlingstunnel som var 60 meter lång med plast.
Och det här är alltså bågväxthus med sån här kanalplast.
Ja, precis.
Som alltså har luftgångar inne. Det blir som dubbelplast.
Ja, och så behöver man inte ta av det. Men när man har vanlig plast så måste man ta av den på vintern. Och då är det ju så här att beroende på våren då så kan det ju gå ända första två veckorna i maj innan man kan dra på den där plasten igen. Så man kommer ju inte ut så tidigt med tomaterna. Så det hade jag ju dem i laggorn, i fjöset som man säger i Jämtland. Hade jag gjort ett odlingsrum med lampor då där jag drev upp tomaterna. Och sen så skulle de ju ut och då får man ju vänta. Och så är det den där nattfrosten. Jag ser att det står en liten vakt här, frostvakt.
För ja, det ser ut som en brödrost. Eller korsning mellan brödrost och värmefläkt.
Ja, precis. För att och sen har man ju den där nyckfulla nätterna i juni. Fast det är ju i hela Sverige. Och i år fick vi ju verkligen känna det även i Västra Götaland. Alltså. Det fick vi ju för att det var kallt ända in i maj. Det var klart kallt och torrt. Så att jag vågade inte riktigt ut med tomaterna så tidigt där heller faktiskt.
När planterade du ut dina här?
I slutet på maj. Men då som sagt, då fick jag ju stå med värmefläkten på nätterna också. Alltså vi har ju haft både snö och frost efter det. Men de har klarat sig. Någon strök med. Men de flesta har klarat sig faktiskt.
Mm. Men om man då tänker på tomatodling, Ingela. Vad säger du om det här?
Ja, det ser fantastiskt ut, men de står lite tätt.
Vad betyder det?
Ja, jag skulle väl säga, egentligen jag får 52 per meter. Kanske 40 mellan, centimeter mellan varje planta. Men sätter man dem tätare så får man ju gödsla lite mer i början då, i alla fall. Men jag tycker de ser friska och bra fart på dem. Men sen är det då det här med tjuvarna så att de får lite mera rum och platt. Så jag ser att det är lite igenvuxet här.
Tjuva då betyder alltså de små skotten som kommer i bladväck, ja, på tomater. Och alla tjuva måste man ju inte ta bort. På busktomater ska man inte ta bort.
Och sen så kanske man kan släppa fram två. Det är ju många som gör, alltså att man släpper fram en tjuv och så får man två långa skärkar upp, så att säga. Mm. Men jag känner ju här att det kliar lite i fingrarna då. Mm.
Tjuva på bara.
Tjuva på. Här till exempel.
Det är inte för sent att tjuva när de redan börjar sätta frukt och sådär.
Nej, nej.
Det är aldrig för sent.
Nej, för att det tar ju väldigt mycket kraft, alla de här sidoskotten. Mm. Och så blir det liksom för buskigt, va? Så att de får inte ljus.
Kan de få sjukdomar och sånt? Det verkar ju inte hända här, men kan det vara ett skäl också?
Ja, svampsjukdomar trivs ju alltid där det är buskigt och fuktigt och mysigt så. Den här skulle man ju egentligen vilja ta också, faktiskt.
Och då, nu börjar den stora!
De, ja, nu börjar de ju bli stor, så det är nästan som man skulle haft en liten sekatör eller en sax eller någonting. Men det behöver vi inte hämta nu. Du, jag pekar på den Annika.
Men en fråga här då. Ja. För att jag läste någonstans att man kunde, vad var det de kallade det? Halshugga tomatplantorna. Ja. För vi hade dem, i och med att vi hade dem inomhus så länge, eftersom vi inte kan sätta ut,
ja,
så vart de växte ju oss ur huset där inne. Så då delade jag på dem. Så det här är ju alltså toppplantan.
Ja, och så kommer det en till här.
Och sen här är då underplantan.
Jag förstår. Man kan göra två plantor av en, så att säga.
Och då läste jag också att den här moderplantan, den understa, den skulle man då kunna låta växa, liksom buska till sig.
Uh-huh.
Men jag tänker precis som du, att de bara breder ju ut sig.
Ja, det går ju liksom att göra på så många sätt utan att det blir fel. Ni får ju tomater, men jag skulle nog tjuva lite mer för att få det lite glesare, och att de huvudplantorna får mera kraft helt enkelt att sätta blommor. Ja. Och sen det här då, med inne grejen då, det är ju då investering till nästa år. En riktig lampa.
Ja, just det.
Ni måste driva upp med en riktig lampa. Ja. Så att, och gärna svalt.
Ja, nu låter vi Annika och Ingela fortsätta med sina tomatskötselråd. Men vi ska faktiskt till Skåne. För nu ska det handla om hur det går till när nya sorters frukter och bär kommer ut i handeln. Och om hur en ovanligt härdig fikonbuske, som också har varit med i Odla med P1, skulle kunna bli startpunkten för en ny sort.
Ja, du kanske kommer ihåg fikonbusken på Värmdö som vi berättade om för ett par veckor sedan. Jag ska dra det kort igen. Björn på Värmdö satte frön från ett torkat fikon efter jul för nästan 30 år sedan. Det blev plantor som han sedan gett bort. Bland annat till grannen Ingegärd, vars fikonbuske nu efter nästan 20 år ger frukt. Trots att den står utomhus året om i den delen av Sverige. Vill du höra hela historien så finns den i avsnittet som kom ut den 10 juli i appen Sveriges Radio Play. Kimmo Rumponen, frukt- och bärexpert som du hör hos oss med jämna mellanrum, tyckte när han fick höra om det här att material från den här uppenbart härdiga busken borde skickas till elitplantstationen i Skåne, där de testar nya sorter av bland annat frukt och bär. Så jag pratade med verksamhetsledaren där, Robert Johansson, om hur det går till.
Om ni skulle få material från den här fikonbusken hit till er på elitplantstationen, vad gör ni då?
Ja, då skulle vi först föröka det lite så vi har några moderplantor eller kärnplantor att utgå ifrån, och så skulle vi sjukdomstesta dem så ser så att de inte har några sjukdomar som är typiska just då för fikon. Och sen hade vi förökat upp så vi har haft provodlingsplantor som vi hade skickat ut till provodlingsställen på olika ställen i Sverige för att utvärdera och jämföra dem kanske med andra fikon och se hur de fungerar i vårt klimat. Och sen om vi tycker att det fungerar jättebra, då säger vi att då slår vi på stora trumman och gör massa moderplantor som vi sen klipper sticklingar på, och så har vi en produktion av det som vi säljer till plantskolor i Sverige.
Hur lång tid tar en sån process?
När vi provodlar växterna på våra provodlingsfält så brukar det ta minst 3 år. Och innan det så måste man förbereda plantor så man har tillräckligt mycket plantmaterial och så vidare. Så det kan ta 4-5 år. Och sen när vi sen ska sälja plantorna så måste vi först föröka upp så vi har tillräckligt många moderplantor för att sen kunna producera hundratals plantor till plantskolorna. Så att hela processen kan ta 7 år.
Om det nu skulle gå vägen då, hela den här processen, skulle den få ett namn då? Skulle det till exempel bli så här Värmdöfikonet då?
Ja, det kunde mycket väl bli liksom Värmdöfikon, absolut. Mm. Så det har varit kul.
Hur pass vanligt är det att ni får material ifrån fritidsodlare?
Det är rätt så vanligt faktiskt. Vi har ju, jag vet inte om man ska kalla Åke Truedsson som fritidsodlare, men han håller på mycket att experimentera själv och gör egna kostningar och så här. Så vi får ju mycket material från honom till exempel. Då har han liksom först provat i sin trädgård. Han har varit ute och rest mycket i världen och så tagit hem material som han tycker det här verkar intressant. Och så har han provodlat det lite hemma hos sig och så tycker han det här var ju något speciellt. Och så lämnar han det vidare till oss. Och så gör vi på samma sak då, föröka det och göra provodlingsplant och sen utvärdera det i våra försök.
Skulle ni vilja ha mer?
Ja, absolut. Vi är hela tiden på jakt efter nya växter. Vi tycker det är roligt liksom att få lite förnyelse i sortimentet. Och det finns många luckor i systemet där vi tycker att vi borde ha mer ätbara frukt- och bärväxter i vårt sortiment. Så absolut, tycker det är jätteroligt.
Kamerumpen då, en av Odla med P1s experter. Miles Pettersson, vår andra expert som är med varje vecka, och hennes man, de blev helt till sig av det här fikonet. Det känns som att du också, det hände någonting i dig också när du hörde talas om det här fikonbusken på Värmdö. Varför det?
Ja, men fikon är ju exotiskt för oss och det finns inte så många sorter som faktiskt fungerar på friland. Och därför så tycker jag att allt nytt i den här vägen är jättespännande. Varför ska vi hålla på att utveckla nya sorter? Varför är inte de gamla alltid bäst? Och det är helt enkelt så att nya sorter har nästan alltid bättre motståndskraft mot sjukdomar. Och sen under senare år så har det skett en utveckling där man har fokuserat smak och försökt ta fram sorter som är mycket mer smakrika och aromrika. Så det finns alla anledning att också prova nya sorter för att hitta de smaker som man själv tycker om och få buskar som är friska och odlingsvärda.
Ett exempel är att många av de här vinbärssorterna som vi har odlat länge, att vi har märkt att deras resistens mot växtskadegörare har liksom minskat med tiden. Trycket har varit så stort. Så där är det jätteviktigt att vi börjar odla nya sorter för att de är mycket mer resistenta mot växtskadegörarna än de gamla.
Det behöver utvecklas hela tiden.
Ja, man måste hela tiden jobba med sortimentet för att det är ett tryck utifrån som gör att man, det är en kapplöpning med växtskadegörarna kan man säga.
Hur tas nya sorter av frukt och bär emot?
Det är väldigt olika. Det krävs ju lite att vi har skrivit om dem och marknadsfört dem lite också. Många är väldigt traditionella också. De känner till liksom de här gamla sorterna och minns dem från sin barndom. Så det är ofta dem de köper i första hand. Så ibland så kan det vara trögt att introducera nya sorter. Men om någon journalist eller någon annan känd person har pratat om dem så är det precis tvärtom. Då går det jättelätt.
Okay. Åsa Wistedt, reporter. Du ska strax få komma tillbaka hit till fjälltomaterna. Men när vi ändå är söderöver så tar vi väl en sväng till Maj-Lis Petterssons trädgård. Dit Åsa också har åkt. Med en bunt odlingsfrågor.
Det stämmer det. Och vi står här och tittar, jag och Maj-Lis, på en liten bagge. Eller ja, ganska stor. Halvstor bagge. Som vi har fått en fråga om. Det är Elisabeth som i Östberg i Skåne som har skickat bild på de här baggarna som sitter på hennes dillkronor i växthuset. Den här ryggen på baggen ser ut lite som en liten vapensköld. Den är svart och röd-orange randig. Och Elisabeth undrar vad det här är. Vad är det, Maj-Lis? Ja,
det kan man verkligen undra för den ser så annorlunda ut. Men jag tror att den som är lite uppmärksam, den ser ju definitivt den här med en gång. Ja, det är en skinnbagge. Det är ingen skalbagge utan det är en skinnbagge. Alltså det här gänget som vi har pratat en del om, va? Stinkflyn. Som är så vanliga i år. Så det här är en utav dem. Men den här är ingenting som vi behöver vara orolig för. För det är ingen som gör skador på växter. Utan den söker sig till blommor. Och dill är väldigt vanligt att den brukar förekomma på. Men nu sitter den på silvermartorn här hos oss där vi står och tittar. Som många andra insekter också söker sig till. Det är getingar, det är flera olika arter utav humlor. Jag är ingen specialist på olika arter när det gäller humlor, men nog finns det kanske 5-6 stycken olika arter bara på de här växterna. Mm. Alltså det är som en magnet, den här silvermartorn. Den borde finnas i alla trädgårdar. Guldbaggar, den här gröna, kan vara bronsfärgad också, men det är en grönfärgad, och så lite andra skalbaggar som finns på den här plantan, eller de här plantorna.
Så martorn är en bra växt för pollinatörer, och vi ska fortsätta prata om växter som kan vara bra att sätta. Karin och Bosse har nämligen skrivit till oss, de har en illaluktande luktolvon i rabatten som de tänker byta ut mot en annan, och de undrar om du har något förslag på buske i rabatten som går mycket i lila och rosa. Vi ska också säga att mullret ni har, det är oska. Inte över oss riktigt än.
Det är på gång. Ja, just det. Ja, de där illaluktande olvånen, jag misstänker att det faktiskt är grundstammen som har kommit upp. Jag tror inte att det är det man har planterat. För att olvån brukar ju dofta väldigt gott, va? Det är klart, det finns ju olvån som doftar eller som inte luktar så gott heller. Men det, jag tror inte, utan det är nog tyvärr något som inte ska vara där. Jag skulle vilja rekommendera något som heter dvärgsyren. Sorten heter Palibin. Och det är väl en liten nätt buske på 1,5 meter. Det skulle vara lagom perfekt här. Och den håller också färgerna lite åt det lila rosa så här. Blommar rikligt, jättefin är den. Det är ingen växt som pollinatörer söker sig till. Så på det viset var det inte kanske så lämpligt i det här fallet när vi pratar om pollinatörer. Men den är jättefin. Blommar maj, juni.
Och doftar gott.
Den doftar lite grann. Ja, det gör den. Syrener brukar dofta. Mm. Ja, så det gör den här också. Och den är väldigt fin som solitär. Så det passar ju väldigt bra i det här sammanhanget. Mm.
Dvärgsyren.
Dvärgsyren, Palibin. Mm. Mm.
Elisabeth Dahlborg i Göteborg Varberg. Hon har skickat en bild och undrar vad det är för boll på hennes rosenbuske. Jag vill minnas att vi fick en liknande fråga faktiskt förra året, Maj-Lis. Det här ser ut som ett färgglatt litet trasselsudd i röd och röd.
Ja, den här frågan brukar dyka upp kanske en gång om året i Odla med P1. Riktigt som en tuss. Mer eller mindre stor. Kan vara ganska rejält stora. Också någonting som den uppmärksamma ser när man ut och går i skog och mark. Gärna hagmarker. För det här är någonting som växer på vilda rosor. Och inte de här förädlade som vi har i trädgårdarna. Det är sällan du ser de här tussarna i trädgården. Det är en stekel, den heter sömtornstekel, som påverkar växten så att den hjälper till att bilda de här bosättningarna. Det är alltså små rum här inne tidigt på säsongen då, där larverna ligger fint sorterade i små rum. Och sen när de lämnar den här så torkar den och blir brun, och då är det inte lika lätt att se den. Men när de lyser så här röda, då är det klart då tittar man ju och undrar vad är detta för någonting. Jag tycker det är jättefint att visa barn det här, hur växter och djur kan samarbeta. Precis, hur växten kan hjälpa den här sömtorsteken.
Är det någon fara för växten då?
Nej, det har ingen betydelse ute i hagmarker. Den sätter sig i toppen på skotten, så toppen brukar ju dö då, va? Men så skjuter du skott nedanför, så det är ingen fara för växten. Nej, absolut inte.
Men ganska tjusigt att titta på helt enkelt. Ja. Vi ska ta en fråga kort här. Birgitta Lundqvist i Lerum har en vinranka. Den har stått i 25 år. Den växer jättemycket. Det kommer blomklasar, sen så faller de ner. Och så blir det ingenting. Det blir bara skälkar kvar.
Ja.
Hon undrar om den är steril.
Det kan den mycket väl vara. Jag skulle kalla detta för ett måndagsexemplar. Hur man har kunnat haft den kvar i 25 år utan att ha fått några vindruvor på den, det är en stor fråga tycker jag. Nej, men ge upp efter 10 år om det inte har kommit någonting. Det finns ju nya planter som faktiskt producerar vindruvor.
Mm. Ja. Så Birgitta, om du inte vill ha den kvar för att det är ett trevligt lövverk, så skaffa en annan vinranka om du vill ha vindruvor helt enkelt. Ja, då lämnar vi Uppland och de fina silvermartornen för den här gången. Tack Maj-Lis. Mm,
tack ska du ha.
Har du någon fråga till Maj-Lis Pettersson så mejla till odla@sverigesradio.se eller skriv ett pappersbrev till Odla med P1, Sveriges Radio, box 1552, 75145, Uppsala. Det går också att ställa frågorna på något av de sociala medier Odla med P1 finns på. Nu ska vi ägna oss åt tomatodlingen igen. I ett bågväxthus hos Annika Ideström i Vålådalen i närheten av Åre i Jämtland. Nu vill jag prata om gödsel.
Mm.
Jag hörde en tupp. Det betyder att du har hönsgödsel.
Ja.
Och hur är det med tomater och gödsling, Ingela?
Jo, i början så vill de ha, är de ganska hungriga. Man sår ju så jord och så planterar man om dem. Sen kan man ju plantera om dem en gång till om man är innan de kommer ut, om man är ambitiös. Men i början då ska de ha kväverik gödsel. Så bädden kan gärna vara hönsskit i. Men nu, när de börjar att blomma, då ska de inte ha mycket kväve. Mm. För då växer de bara utan att blomma. Utan nu är det ju kaliumfosfor då, om man ska prata kemi.
Ja, vart får man ta på det utan det, kväve då?
Det finns ju i. Om man då har mycket kväve i början så äter de upp kvävet. Och då är ju kaliumfosfor kvar också. Så det behöver man inte egentligen sätta till. Det ska vara väldigt ovanligt. Mm-hmm. Däremot så händer det, särskilt när man odlar i bäddar.
Och nu vet jag vad som kommer.
Ja.
Epsomsalt.
Epsomsaltet, magnesium. Och jag fick precis en sån fråga av en på nätet nu. Och visade då blad med små bruna fläckar. Börjar vika sig lite grann, lite gult emellan. Och det var också Jämtland.
Det är magnesiumbrist.
Ja, och för då tänker ju många, nu är det potatisbladmögel. Men potatisbladmögel så här tidigt i Jämtland är inte, då är det magnesiumbrist.
Å andra sidan så är potatisbladmögel ett problem för absolut tomatodlare.
Absolut.
Men är det bruna fläckar och de böjer sig lite grann, bladen, så ska man tillsätta epsomsalt, för det innehåller magnesium.
Ja, precis. Mm-hmm. Och då är det ju egentligen då man har haft det, så vet man, okej, okay, nästa år då lägger jag in det bädden redan
jag
från början.
Jag får med att du pratade om någon matsked.
Ja, någon matsked i varje kruka när jag skolade om dem. Och sen ett par matskedar i bädden runt varje planta så att de får den där epsomsalten, magnesiet.
Så om man ska ha i det nu, då är det någon matsked per tomatplanta?
Ja, ja, precis.
Och då är det verkligen salt som man lägger ut
alltså, på. Sånt där som man har som fotsalt.
Ja, fotsalt. Epsomsalt. Magnesiumsalt. Det ska vara magnesium.
Ja, det var ju smidigt.
Ja.
Mm. Har du tips på några bra härdiga sorter av tomater? För det måste ju också spela roll för att klara det här med frost och krångel.
Ja, det finns ju hur mycket sorter som helst av tomater. Och det kommer nya hela tiden. Men jag kan ju tänka mig då att de som går att odla på friland. De passar ju väldigt bra i växthus här. Här då så har man ju det här fantastiska ljuset. Det är ju, alltså först måste man ha lampa, men sen har vi lampa dygnet runt. Och då får de ju så mycket ljus. Och nu är det ju 23 grader varmt ute i Vålådalen.
Och här inne måste det vara
25. Då tror jag nog att man kan ha de flesta sorter faktiskt. Men som sagt, de som är klara friland då. Mm. Mm. Och jag kan tänka en sort som jag gillar som ger mycket av den här tomat. Mm. Det är Tigrella.
Och tack Ingela Jagne. Tack Annika Idestam för att vi fick komma till dig. Jag heter Ulla Dövergé.
Och ni får ju stanna hela dagen. Hela veckan. Det här var ju så otroligt kul.
Men innan vi lämnar det här växthuset. I mitten så är det ju sommarblommor. Det är blåklint, valmo, ringblommor och jag vet inte allt.
Ja, men det är min yngsta Amanda som, hon älskar blommor men kanske inte så där jätteintresserad av odling och kanske framförallt inte växthus och där och köksväxter. Det är hennes liksom odlingsoas. Och bara stå och titta så här.
Och så lockar det till sig våra flygande vänner. Jag ser en humla där. Mm. Och den humlan var alldeles nyss i pumpablommorna. Humlorna dras till blommorna så hittar de också pumpablommorna. Och då blir det ju pumpor.
Det var ju en extra bonus till det hela.
Ja, det hade inte du tänkt på.
Det hade jag absolut inte tänkt på. Det var ju jättebra.
Mm.